Nu läser vi ifrån Markus 3, vers 20-35. Och då lyder texten så här. Sedan kom Jesus hem. På nytt samlade så mycket folk att de inte ens fick tid att äta. När hans anhöriga fick höra om det gick de ut för att ta hand om honom, eftersom han sade att han var ifrån sina sinnen. De skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sa: han är besatt av Belzebul. Det är med de onda andarnas furste som han driver ut andarna. Då kallade han dem till sig och talade till dem i liknelser. Hur skulle Satan kunna driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå. Och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om nu Satan skulle gå i strid med sig själv och bli splittrad kan han inte bestå. Det är slut med honom. Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans utan att först binda den starke. Sedan kan han plundra hans hus. Jag säger er sanningen. Alla synder och hädelser ska människorna få förlåtelse för, hur de än hädar. Men den som hädar den helige ande får aldrig någonsin förlåtelse, utan är skyldig till evig synd. De hade ju sagt att han hade en oren ande. Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och sände bud till honom och kallade på honom. Folket som satt omkring honom sa: se, din mor och dina bröder är här utanför och frågar efter dig. Han svarade: vem är min mor och vilka är mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor. Må Gud lägga mäktig välsignelse till den offentliga läsningen av hans eget heliga ord mitt ibland oss. Sedan kom Jesus hem. Ja, att Jesus kom hem betyder att han återvände till Petrus hus i Kapernaum, där han bodde liksom inneboende. Annars påpekade Jesus att han inte hade något hem på den här jorden, utan hänvisade ofta och konsekvent till min fars hus eller min faders hus som sitt egentliga hem. Detta sa han om templet, men detta endast som en bild av templet i himlen som är hans verkliga hemvist. Matteus 8:20. Jesus sa till honom: rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. Eller Lukas 2:49. Då sa han till dem: varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far? Men de förstod inte vad det var han sa till dem. Det var ju alltså när de hade hittat honom som 12-åring i templet. Johannes 14:2. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Så det är tydligt att Jesus hänvisar inte till Kapernaum som sitt hem, utan de himmelska boningarna. Kom ihåg en sak. Den här hemlösheten på jorden är faktiskt också de troende kallade att erkänna. Vi är faktiskt gäster och främlingar på jorden i denna tidsålder. Hebreerbrevet 13:14. Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Hebreerbrevet 11:13. De hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad åt dem. Ja, vi borde nog kanske sjunga oftare. Jag är en gäst och främling som mina fäder här. Mitt hem är ej på jorden, nej, ovan skyn det är. Vi kan ju fundera på varför blir vi, och i så fall blir vi för hemmastadda i det jordiska? Och vad kan det få för konsekvenser? Det kan vara en viktig frågeställning. Blir vi för hemmastadda i det jordiska? Och vad får det i så fall för konsekvenser? Ja, på nytt samlades så mycket folk att de inte ens fick tid att äta. När hans anhöriga fick höra om det gick de ut för att ta hand om honom, eftersom han sa att han var från sina sinnen, alltså Jesus. Och i en äldre översättning så läser vi att Jesus släktingar sa: han kommer ifrån sig, gammal svenska. Och Fjällstedt, han påpekar, det betyder att de fruktade att han skulle bli vanmäktig. Alltså att de fruktade att han skulle möda sig med för mycket arbete. Så de menar alltså att han var utbränd på något vis och höll på att förlora förståndet på grund av det. Menar en del då att den grekiska texten kan betyda. Han är ifrån sig, alldeles ifrån sig, säger ju vi ibland också. Märkligt uttryck. Luther kommenterar: det var Jesu mat och dryck att göra sin himmelske faders vilja. Hans hjärta som brann av kärlek, hungrade och törstade att få förkunna Guds rike och att hjälpa alla som sökte honom. Så han hade mat av ett annat slag. Vi kan fundera över det också. Vad försöker människor idag mätta sig med? Och vad är det egentligen som mättar? Varför är så många kristna inte mättade i sin relation till Herren? Eller genom sin relation till Herren? Utan otillfredsställda, ständigt missbelåtna, rastlösa, sökande och bekräftelsesjuka. Det kan vara en viktig sak. Det var Jesu mat, det som mättade honom att göra fars vilja. Kan det vara så att man inte är mättad för att man inte gör Guds vilja? Ja, de skriftlärare som hade kommit ner från Jerusalem sa: han är besatt av Belzebul. Det är med de onda andarnas furste som han driver ut andarna. Detta är naturligtvis något alldeles förfärligt. Att anklaga Jesus Kristus för att stå i djävulens tjänst. Det är en så svår hädelse mot hans person och hans verk. Alltså, Jesus inlät sig aldrig ens i ett resonemang med de onda andarna och lät dem aldrig tala, inte ens om att han var Guds son, som de så väl visste. De onda andarna visste vem han var och bävade. Belzebul. Ja, i studiebibeln så kan vi se hur det står. Namnet Belzebul stavas Belzebub i syriska och gamla latinska versioner. Den första delen är Baal, som är hebreiska för herre. Och Zebul betyder hus eller boning. Medan Zebub betyder fluga. Så antingen är det här tal om flugornas herre eller husets herre. Flugornas herre, står det i studiebibeln, var skyddsgud mot den i Orienten vanliga landsplågan flugor och mygg. I det sistnämnda fallet, som är det mest troliga, betyder det härskaren över det rike där de onda andarna håller till. Som flugor. Så ni förstår vilken fruktansvärd sak de gör här. Då kallade han dem till sig, läser vi, och talade till dem i liknelser. Hur skulle Satan kunna driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå. Och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om nu Satan skulle gå i strid med sig själv och bli splittrad kan han inte bestå. Det är slut med honom. Och jag tyckte Fjällstedt hade en god kommentar på detta också. Satans rike är visserligen splittringens rike, liksom Satan är upphov till all splittring. Men hur splittrade Satans tjänare annars kan vara sinsemellan, så håller de ihop mot Herrens smorde och hans smordes rike. Det visar exemplet med Herodes och Pilatus, Lukas 23 och 12. Det visar exemplet med fariseerna som annars var oeniga med sadduceerna, men höll ihop med dem i motståndet mot Kristus. Enhet ger styrka. Därför att för att behålla sin styrka och inte bli ödelagt måste Satans rike vara enat i ansträngningen att bringa splittring in i Kristi rike och alltid göra skada. På så sätt kan Satans tjänsteandar åstadkomma ett sånt elände som vi ser här. När Jesus ska korsfästas blir Herodes och Pilatus vänner. Folk som aldrig har varit enade innan, de blir minsann enade när det gäller att förstöra livet för en gudsman eller en gudskvinna. Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans utan att först binda den starke. Sedan kan han plundra hans hus. Här talar Jesus om sin egen auktoritet och det faktum att han är starkare än alla andemakter och att han med lätthet kan binda och plundra djävulen. Och detta sker när en människa blir frälst. Han talar också om vad han skulle komma att manifestera på korset av total seger över ondskans andemakter. Johannes 12 och 31. Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens furste kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Jesus dör och den onde kastas ut. Uppenbarelseboken 12 och 9. Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan och som förleder hela världen kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Samma tema, kasta ut, kasta ner när Jesus vinner seger på korset. Kolosserbrevet 2:15. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Uppenbarelseboken 20:2. Och han grep draken, den gamle ormen som är djävulen och satan och band honom för 1000 år. Binda den starka, hade Jesus sagt. Band honom. Jesaja 49:24. Kan man ta bytet från den starke eller rycka fångarna från tyrannen? Ja, så säger Herren. Den starkes fångar ska tas ifrån honom. Bytet ryckas från tyrannen. Jag ska själv strida mot dina motståndare. Jag ska själv rädda dina barn. Jesaja skriver så om vad Jesus skulle komma att göra. Det här bör få oss att vakna till inför den andliga kamp som vi har att utkämpa. Inte minst i bön när det gäller människors frälsning. Herre, bryt en ondes makt i denna människas liv. Föd på nytt och låt evangeliets ljus nå in i hjärtat. Jag säger er sanningen, fortsätter vi. Alla synder och hädelser ska människorna få förlåtelse, hur de än hädar. Men den som hädar den helige ande får aldrig någonsin förlåtelse, utan är skyldig till evig synd. De hade ju sagt att han hade en oren ande. Här har vi den berömda frågan. Den berömda frågan, jag har hört den sedan jag var en ung man. Vad är hädelse mot en helige ande? Matthew Poole, han kommenterade så här. Kristus var aktiv bland de människor som han tilltalar. Han hade inte bara predikat utan utfört många underverk, tillräckliga för att övertyga dem om att han verkade i Guds andes kraft. De var alltså övertygade om detta och erkände det. Men tillskrev ändå djävulen dessa verkningar och sa att han var demonbesatt och att han verkade i djävulens kraft. Detta var utan tvekan deras synd mot den helige ande. i det att de illvilligt talade ut ett totalt förkastande av den helige ande i strid mot sina egna samvetens rationella övertygelse. Det är våldsamma krafter alltså. För det första, denna syndhädelse mot den helige ande kan inte begås omedvetet. Den måste medvetet riktas mot den helige andes verk. Och förnekelse, total förnekelse av Jesus måste vara en del av den efter att man har fått vetskap om sanningen. För det tredje så framgår det av texten att förföljelse är en del av hädelsen. Fariserna sa ju nämligen detta i hat med syfte att förfölja och förgöra Kristus. Och för det fjärde, slutgiltig vägran att omvända sig är också en del av hädelsen mot den helige ande. När någon har fått upplysning om det som tillhör Gud och avlagt en bekännelse, men sedan fallit av och blivit en bitter fiende till kristen tro och påstår att dessa saker är djävulens verkningar i människorna, trots att han i sitt hjärta vet att de är verkningar av den helige ande. Och när han har mage att förfölja och försöka förgöra människor för deras bekännelse, ja, då kan han med stor sannolikhet ha begått denna synd. Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och sände bud till honom och kallade på honom. Folket som satt omkring honom sade: se, din mor och dina bröder är här utanför och frågar efter dig. Han svarade: vem är min mor och vilka är mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa: här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor. Det här textavsnittet ger inte bara Maria-kulten i det romersk-katolska systemet en dödsstöt. Det anger också hur nära Kristus, hans folk, kommer i frälsningen. Jesus kallar oss för sina släktingar. Han kallar oss för systrar och bröder. I Hebreerbrevet 2:11 kan vi läsa: Jesus som helgar och de som helgas har alla en och samma far. Därför skäms han inte för att kalla dem bröder. Och detta är en oerhörd sanning. Jesus ser inget skamligt eller besvärande hos de sina. Han finner inget som är genant eller pinsamt hos dem. Han har klätt dem i sin egen bländvita renhet och rättfärdighet. Och därför kan han helt och fullt stå upp för dem, bekräfta och försvara dem inför Guds helighet. Jesus är så att säga heligt stolt över sitt eget verk och är därför stolt över det sina. Och han visar med ära och glädje upp dig och dig och dig inför sin fader. Och den här sanningen är avgörande för vår självbild som både syndare och rättfärdiga. Vi måste falla ner i ödmjuk förkrosselse vid tanken på vår synd, orenhet och ovärdighet. Men samtidigt resa oss upp och veta att vi är fullkomligt kända, älskade och accepterade i Kristus. Och att vi strålar som ädelstenar i hans krona, inte i oss själva, men genom vår förening med och vår identitet i honom. Det är därför helt uteslutet att en kristen skulle kunna lyckas bygga upp en självbild utan Kristus. Vi är inte ämnade för det, och vi kan heller aldrig nå upp till den totala friheten i självbilden utan honom. Faktum kvarstår: i och av oss själva är vi och förblir orättfärdiga, eländiga syndare som inte kan göra något annat än att kränka Guds syften. Till och med våra goda egenskaper, föresatser och insatser blir till synd, eftersom det grundläggande syftet alltid blir förfelat om vi inte är i Kristus genom tron. Bibeln säger att allt som inte sker av tro är synd. Romarbrevet 14:23. Vår uppgift är att identifiera oss så helt med Kristus att han blir hela våra liv och vi själva blir ingenting utan honom. Detta är vad vi från början skapades för, en identitet i kraft av gemenskapen med Gud och i kraft av harmoni med hans heliga lag. Och detta tillstånd finns endast i Kristus. Där finns slutet på all skuld, skam och andlig ångest, allt utanförskap, allt mindervärde, all förkastelse. Lyssna noga, i Kristus upphör vi att kastas mellan stolthet och skam, mellan beröm och fördömelse, mellan högmod och självömkan. Vi får vara de vi är, älskade Guds barn. Psalm 34:6. De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av skam. Sefania 3:16. Frukta inte Sion, låt inte dina händer falla. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Så, ta det till dig, du som är Herrens syster och Herrens bror.